Ordet sa. Amen. Varsågoda och sitt ner. Wow, så härligt att se alla här idag. Jag tror att ni är ganska mycket lampor. Jag ser inte er, men jag hoppas att ni är där. Jag såg att ni var där förut. Väldigt härligt. Vi har rest runt, Fredrik och jag. Vi har rest här en vecka. Vi var i Seinäjoki, tror jag. Vi var i onsdags. Och sen var vi i Tampere i torsdags. Men vad var vi i fredags? Jag har aldrig varit där förut. Vad heter det? Sostama. Ja. Sastama. Sastama. Det var en plats, vi talar om jordens ändar. Och långt bort, men det var härligt. Så vi var där och så var vi i... Var vi här? Nej, jo här. Igår var vi här. Och så har vi varit på Jakobstad på förmiddagen och så är vi här igen idag. Och sen åker vi hem, tror jag, imorgon. Och tvätta kläder. Min fru har rest ikväll till Indien. Så hon är där och arbetar med barnen där nere. Och vi har 1500 barn som vi försöker hjälpa varje dag med kläder och mat och Jesus och skola. Så det är ett mycket jobb, men det är ett härligt arbete. Jag sa igår att vi försöker då hjälpa de här flickorna, speciellt då som är 4 år. Då säljs de till prostitution och ges bort att bli prostituerade, och vi kan ge dem Jesus, och det är fantastiskt och få ge dem en framtid och ett hopp. Så sen ska jag vara hemma några dagar och sen ska jag åka till Israel på fredag. Ska jag predika i Ashdod på fredag kväll och i Haifa på lördag, och så flyger jag hem på söndag igen. Och sen veckan så ska vi åka till Libanon. Det blir härligt. Jag har väntat på länge. Det ska bli fantastiskt härligt att predika i Beirut. Vi ska börja bibelskola i Beirut. Och det är många, många människor där. Det är ett stor stad. Och det finns många församlingar som, och de vill ha hjälp med bibelundervisning. Det kommer in mycket folk. Och så ska vi börja arbeta i Jordanien. Bland flyktinglägerna där. Och det är också väldigt härligt att få ge Jesus till muslimerna. Vi tror på det. Men det är väldigt härligt att få vara med och evangelisera. Jag har ju haft förmånen att få resa under ett antal år som missionär. Därför är jag är inte miljonär, men jag är missionär. Vem vill bli miljonär, var det som frågade. Men jag har en fråga: vill du bli missionär? Det är ett underbart yrke jag har. Jag skäms inte för det, och jag är väldigt glad för det. Att få åka. Min lille son var med mig en gång. Vi var i 4 länder på en vecka. Han åkte runt och sa: pappa, vilket land ska vi till idag då? Så det blev ett väldigt resande. Men det är så underbart att få vara ute och dela. Och jag vill bara tacka er genom åren också, ni här i Vasa, som har varit så fina mot oss och hjälpt oss och bett för oss. Jag hör många som säger att ni ber för oss. Och det är jag väldigt glad. Och ni har varit med och hjälpt oss också ekonomiskt att kunna göra de här insatserna vi har gjort. Speciellt nu borta i Ryssland och Ukraina. Nu blev jag utslängd från Ukraina också för ett tag sedan här, men jag säger som jag alltid säger: I'll be back. Så vi hoppas snart. Men det är en otroligt svår situation i Ukraina. Våra pastorer där har drivits från sina hem. Kyrkorna är gjorda till vapenförråd. Och de här separatisterna i östra Ukraina har drivit bort massor med kristna. De har bombat sönder flygplatserna och det har varit en fruktan. Så man kan inte riktigt förstå att så nära oss pågår ett riktigt regelrätt krig som driver kristna människor på flykt. Och för mig gör det väldigt ont, för jag har varit med och arbetat i 25 år och ser de här församlingarna nu utspridda. Pastorerna har inga hem, de har inga hus. Husen är beslagtagna och kyrkorna är tagna och man lever i små lägenheter. Och de får börja om från början totalt. Så det är ett stort bönämne att vi ber för våra ukrainska pastorer. Och det är inte bara våra pastorer, det är pingstpastorer, det är andra baptistpastorer som har haft en enorm svår tid. Men det är underbart att det som har blivit sått, det bär skörd nu. Och nu lever de och de övervinner. Och jag är så glad för detta, att de ger inte upp, de slutar inte, de fortsätter. Och de flyttar inte till Amerika, halleluja. Det var som ett bön att de inte skulle flytta. För att Gud vänder på saker och ting. Och saker förändras. Så be gärna för detta. Och vi tror mycket på det som ska ske. Sen ska jag hem och tvätta kläderna igen. Och sen ska jag åka till Ryssland i 3 veckor. Och resa runt i Sibirien och olika platser och predika. Och det är för mig, jag sa tror jag idag, att jag har varit utstängd från Ryssland i ett antal år. Och få komma tillbaka nu och ha multivisum, det är fantastiskt. Jag åker in och ut när jag vill, varje morgon, varje kväll om jag vill. Och det har jag inte gjort på 16 år och det är ju helt fantastiskt. Så det är underbart att se alla församlingar som har vuxit upp där och det är ett stort arbete. Och de skickar ut nu missionärer, ryssarna skickar ut missionärerna i sin svåra tid. Trots bojkotter och allt vad det innebär så skickar de missionärer till Vietnam. Jag tycker det är så härligt. Jag ska också åka dit veckan efter. Jag har varit i Ryssland till Vietnam. Och där är det är helt fantastiskt. Jag måste säga att när vi kom till Moskva och började arbeta i Ryssland för ett antal år sedan så helt plötsligt satt det lite vietnameser där inne. Och de undrar, vad är de? Är de flyktingar? Nej, de var inte flyktingar. De var där för att studera på universitetet. De hade fått stipendier från vietnamesiska staten från de skickligaste studenterna. Åkte till Moskva och blev så att säga tränare och samtidigt skulle göras till kommunister. Men så mötte de Jesus och blev frälsta i vår församling, ett antal hundra. Och nu har de åkt tillbaka till Vietnam och startat församling i Hanoi, som nu är 1400 medlemmar. De har haft 400 i bibelskolan, de arbetar nu i 14 provinser av 28 i hela Vietnam. Vietnam är ett land som har 90 miljoner invånare. Det är stort som Sverige och Finland utmässigt. Men det har 90 miljoner invånare och fullt av vietnameser, om man säger så. Det är helt otroligt. Det är ju logiskt. Men det är ett folk som är... Och jag säger, det är inte vilket folk som helst. De har slagit kineserna, de har slagit fransmän, de har slagit amerikanerna. Och de är fortfarande ett eget land. Men när de blir frälsta så blir de verkligen härligt frälsta. Så ni får gärna be för det. Och det är ryssarna som har åkt dit nu och har det arbetet där nere. Så vi är så glada att bara få se det här, hur det växer och växer och växer. Så be gärna för detta. Amen. Är du glad att du är här ikväll? Säg till din granne att det ska bli bra det här. Ja. Med Guds hjälp ska det bli bra det här. Jag fick ett underbart ord av Herren för ett tag sedan som kom. Du vet, ibland får man ord, ibland så tar man ord, man har inget, man får ta ett ord. Men jag fick ett ord av Herren, ett riktigt underbart, och det kom så starkt, och det var under förra året. Så fick jag höra de här tre orden: det är dags att lyfta blicken. Och det slog ner i mig som en riktig bomb i mitt hjärta. Det är dags att lyfta blicken. Och det kom ett bibelord till mig som jag vill läsa för dig ifrån psalm 121. Och jag är full av glädje och tillförsikt över det här ordet. Att Herren ska ge dig ett ord om dig idag. Psalm 121. Och det här har levt kvar i mig under en ganska lång tid och jag... Skulle jag bara dela det här med dig. Vers 1. Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren. Han som har gjort himmel och jord. Inte låter han din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel. Han slumrar inte och han sover inte. Han bevarar dig och det är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte måne om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ, han ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Jag är så glad över att Gud inte säger sänk blicken. Titta neråt. För det är farligt, man kan gå in i en vägg om man tittar neråt. Det är livsfarligt. Och jag är så glad över att Gud skapade ögonen här uppe och inte på tårna. Tänk om ögonen sitter på stortån. Och varje gång du går över en tröskel, det blir ju liksom jättejobbigt. Jag ska gå över tröskeln idag. Det är ett berg, varje tröskel blir ett berg. Eller om du ska gå på gräsmattan och du går, alla grässtråna är som stora träd. För att ögonen sitter för långt ner. Nej, Gud satte ögonen här uppe. Och han satte dem med 180 graders panoramasikt. Så vi kan till och med lyfta våra ögon. Och Bibeln är full av det här, att lyfta ögonen. att lyfta dem från omständigheter man är i. För det är väldigt ibland lätt, jag vet inte hur det är i Finland, men i Sverige har vi lätt att fixera sig vid problem. Man tittar på det som är jobbigt och man tittar på det som har varit. Och det är egentligen väldigt farligt att titta på det som har varit. För att det som har varit, det har ju varit. Men man kan ju faktiskt börja älta det som har varit. Det gör aldrig ni i Finland, men det gör vi i Sverige ibland. Om man kommer tillbaka till det om och om igen, fast det är borta, fast det har passerat, så ligger det kvar. Och det tror jag är liksom riktigt mörker i detta, att man lever kvar i det förgångna, i det som har varit, det som kanske är jobbigt, det som har varit svårt. Och så håller man på med detta i år efter år efter år efter år efter år efter år efter år. Och det är som att det kommer aldrig bort. Men Herren säger till oss, tror jag i år eller förra året, vi säger alltid: lyft upp mina ögon högt mot bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Jo, min hjälp kommer från Herren, han som har skapat himmel och jord. Jag får ett amen på det. Jag tror det är otroligt viktigt det här. Och jag tror att ibland så, utan man kan ju, har du någon gång haft ett märke på kroppen? Nej. Jag har ett märke här. Det är ett minne för livet. Och det, när du ser mig här i kyrkan så tänker inte du på det, för du har aldrig sett det märket. Men jag skulle mycket lätt kunna sätta mig och titta på det märket och meditera över det märket. För det har ett minne. Det var jag ute och lekte med en kompis när jag var 10 år gammal och vi lekte med knivar. Det var innan jag blev frälst. Och vi höll på så här liksom, som man gör. Liksom, jag ska inte lära ungdomar hur man gör det, men vi höll på så här. Liksom. Och så gjorde han så här mot mig. Och jag trodde han skulle sticka mig. Jag tänkte, det var min bästa kompis. Så jag gjorde så här. Och kniven gick bara rakt in här. Och stannade där inne. Och sen när han väl drog ut den, hörde bara så här. Och så kom det ut massa grejer. Så tänkte, nu dör jag. Jag hade ju ingen kunskap. Så jag sa till hans syster, om jag dör nu, så var det Bengt som gjorde det. Jag liksom gjorde säkert att vi skulle få ta på mördaren. Så att han skulle få liksom leva med det här, att han dödade mig med kniv. Så jag gjorde så här. Men jag dog ju inte, va. Men då säger han så här: hör du, om du säger någonting till min mamma, då kommer jag berätta för din mamma vad du gjorde år innan du sköt mig i armen med geväret. Som du förstår var det också innan jag blev frälst. Vi sköt med luftgevär och det var laddat, fast jag trodde det var oladdat. Så jag gjorde så här och så gick det skott rakt i armen på han. Så det blev ett stort märke här. Så att han skulle idag kunna, om jag träffar honom nu, vi har inte sett på många år, så skulle vi kunna sitta och titta på märken, han och jag. Och vi kunde säga, kom du ihåg när du stack mig i armen? Ja, kom du ihåg när du sköt mig i armen? Så vi har lite sådana här minnen, han och jag. Jag har ett annat märke som jag inte kan visa dig. Som handlar om, jag tyckte mycket om knivar när jag var liten innan jag blev frälst. Och jag älskar fortfarande knivar, ska jag vara ärlig då. Alltså, jag leker inte med dem, men jag sparar, jag lite samlar på knivar. Så har du en bra kniv så får du en till mig. Nej, vad ska jag. Men jag hade gömt det för min mamma. För min mamma, så jag fick inte ha knivar. Så jag hade gömt den i en låda i köket. Så jag hade liksom en fack längst in där. Ibland tog jag fram och så lekte jag med den. Jag höll på med den. Och, alltså, du vet, har du kommit med de här schweizerknivarna med olika grejer på? Som man... alla håll och så höll på där. Och så kom mamma bakifrån. Jag bara hörde hon sa: vad gör du, så? Och jag står precis med kniven och så gör jag så här: ingenting. Och så står jag så här: vad är det, så? Ja, det är ingenting, så. Och jag kände, nu dör jag. Och jag sa: kan du gå ut, mamma? Varför ska jag? Ja, jag tror att det är någon som ropar på dörren där, eller. Och när hon väl gick ut och så tog jag ut den, och då hade hela kniven gått rakt in. Så jag har fortfarande ett märke här. Det tänker jag inte visa. Nej, det tänker jag inte visa. Men det är ju så här med livet, att livet samlar på sig märken. Jag garanterar dig, när du lever ett liv så får du märken. Och ibland så sitter inte märken i skinnet, det sitter i själen. Man är förtalad av en person, man är plågad av någonting, man har blivit utsatt för någonting som gör ont rakt in i hjärtat och som kan sitta där. Och om man blir försiktig så kan man bli en sån här, vad kallar för navelskådare. Man tittar in i sina egna grejer och sina egna problem. Och man lever sitt liv att skåda inåt. Att titta på det jag har gått igenom. Och det trauma jag har gått igenom. Och det jag har varit med om. Och det som har, det här hände och det här hände. Men nu hörde jag bara en hel gadde sa idag när jag skulle fråga, Gud, vad ska jag tala om här idag? Så tala om det här. Det är dags att lyfta blicken. Och inte titta på blåmärkena. Inte titta på såren. Inte titta på vad du har varit med om. Utan skåda upp till Gud. För när du ser honom så blir du inte besviken. När du ser Jesus så gör det inte ont. Det gör så gott att få skåda honom. Att få se Gud, att få skåda honom. Så att Gud vill öppna våra ögon på olika saker. Och då är det några områden ska bara vilja ge det här idag. Helt kort. Ska inte tala fort. Jesus kommer snart och tiden rinner iväg. Och vi har begränsning här. Men någonting som den helige ande vill, tror jag, och har du tänkt på den där tjänaren som var med Elisa, stod vid berget och han såg bara, så att säga, fienderna på berget. Han såg bara det som var jobbigt. Så ber Elisa, Herre, öppna hans ögon så att han ser att de som är med oss är fler än de som är emot oss. Och jag har ett ord till dig. Vet du att det är fler som är med dig än är emot dig? Ibland kan man få en känsla, alla är emot mig. Allt är emot mig. Allt går emot mig. Men jag har ett ord till dig. Gud är med dig. Amen. Ibland är det svårt att höra det. Men du ska få höra i alla fall. Och blir du arg på så åker jag hem imorgon i alla fall. Så det gör ingenting. Men jag tror inte du blir arg. Utan du vill höra att Gud är med dig. Att det är fler, det är mer krafter med dig än den som är emot dig. Och är Gud för dig, vem kan då vara emot dig? Jag tror också att Gud vill öppna våra ögon när det gäller vilka vi är i Kristus. Du vet att Paulus talar väldigt mycket om att jag ber att era hjärtans ögon ska öppnas. Så att ni ser vad ni har och vad ni äger. Hur översvinnet stor hans makt är på dem som tror. Det vill säga att Gud vill öppna det innersta i våra liv så att vi ser vilka vi är i Gud och i Kristus. Det tredje jag tror Gud vill öppna dina ögon här, det är det som står i Jesaja. Och det här var ett ord som kom så starkt till mig och som jag kände att jag vill verkligen dela med dig här idag. Och det är det som står i Jesaja, det 60:e kapitlet. Om du går till Jesaja 60, vi går dit på en gång så ska vi bara läsa det helt kort. Vi ska ta en del andra saker här, men bara gå med mig. Jesaja 60. Det här är ju ett ord som talar om Israels barn återvändande till Israel. Och det är ju ett väldigt fantastiskt, skulle man kunna hålla en predikan om det som sker där. Och hur judarna vänder hem till sitt land. Men vad jag vill tala till om nu, det är något, i det här ordet en helt annat perspektiv på det här. Jesaja 60, 4 och 5. Så står det så här, lyft din blick, säg jag ska lyfta min blick. Se dig omkring, alla samlas till dig. Dina söner kommer från fjärran och dina döttrar bärs fram på armen. Då ska du se dig och stråla av fröjd och ditt hjärta ska bäva och vidga sig. Och vad skulle jag vilja säga till dig idag? Jag tror, förstår du, att vi har... I alla våra familjer har vi ibland söner och döttrar som inte går med Gud. Men vet du vad? Du ska få se dem komma tillbaka. Du ska få se dem vända hem igen. Vet du, jag hörde nu i Sverige gjordes en undersökning bara inom pingströrelsen. Att om alla som har lämnat pingstkyrkorna i Sverige skulle bli frälsta inom de närmaste året så skulle 1 miljon svenskar bli frälsta. Så många avfällningar finns det i Sverige bara. Och jag tror att det finns avfällningar här i Vasa också. Och jag tror, förstår du, att Gud vill ta dem hem igen. Jag tror våra barn ska bli frälsta. Jag tror att våra barn ska bli frälsta. Jag tror att dina barn ska bli frälsta. Din mamma och din pappa ska bli frälst. The family shall come home. Familjen ska förenas. Jag säger inte att det kommer ske den här veckan, men jag tror att vi ska börja be i den riktningen och börja tro och börja lyfta våra ögon och se att de kommer hem. För jag tror att Gud vill inte att de ska vara där de är, utan Gud vill dra dem tillbaka. Och nu kan det vara olika orsaker, och jag är så glad för du hör att min pastor Joakim Lundqvist ska predika på en sommarkonferens. Och för mig är han en väldigt stor pastor. Vet du vad han gör? Varje morgon så ber han för varje församlingsmedlem. Han tar en medlem i taget, så ber han för varje medlem. Går igenom alla våra medlemmar under året. Och så gör han en sak. Han ringer upp de som har lämnat och söker upp de som är borta. Och jag tycker det är så fint. För det finns någonting fint i att söka upp. Det finns något fint att gå efter det förlorade fåret. Det finns någonting fint av att någon hör av sig. Ja, men han var ju så bökig när han var med på den tiden och han gjorde såna grejer. Ja, men vem har inte varit bökig? Tror du att du själv är perfekt eller? Nej, ingen är perfekt. Men vet du vad vi ska göra? Vi ska öppna våra hjärtan. Och tänka, vilka kan jag ringa? Vem kan jag börja be för som skulle kunna komma hem igen? Kanske jag har familjemedlemmar, vi kanske andra. Och vi har börjat be, och vi har börjat se det här ske. Och vi är så glada för det. Man kan ju bara fröjda sig i hjärtat. Jag minns för ett antal år sedan när jag var i Ryssland. Jag är fortfarande i Ryssland som du hörde, men jag kom till ett hotell inne i centrala Moskva som heter Hotel Belgrad. Jag kan inte rekommendera det hotellet. Det var under den svåra tiden vi var där. Det fanns Belgrad 1 och Belgrad 2. Och det här var Belgrad 2. Och jag hamnade alltid där. Och kom in i receptionen. Och så satt en äldre kvinna där. Och så sa jag så här. Sorry, can I have a taxi? Alltså, kan jag ha en taxi? Så tittade jag på. Nej! Det finns inga taxi för dig. Nej, det var ju tråkigt, sa jag då. Ja, tråkigt för dig, så. Jättefin service, liksom, perfekt. Hon satt i servicedisken. Och så där var det på den tiden. Man fick liksom ingen... Du skulle vara glad att du fick bo på hotellet. Det var det som var inställningen, va? Man förmån för dig att få bo där. Så jag sa, men tror du att du kunde fixa? Nej! Okej. Okay. Så jag fick ordna en taxi ut på gatan och jag var snö och jag kom ut och så kom jag tillbaka nästa gång. Och då satt hon där igen och så fick jag veta att hon hette Vera. Så jag sa, Vera, hej. Hej! Och vad vill du nu då? Du vill väl ha en taxi igen? Ja, något i den stilen. Och så hörde jag inom mig. Ge henne en bibel. På den tiden var det väldigt speciellt att ge en bibel. Så jag hade en ljudbibel med mig på kassett. Kommer du ihåg det fanns något som hette ljudkassetter? Det var sån här band med en brun remsa som man kunde dra ut. Så som barnen alltid drog ut och förstörde hela tiden. Det var sån här kommer du ihåg de där? På 1800-talet. Eller var det 1900-talet vi hade? Ljudband hette ljudkassetter. Kassettbandspelare. Det vet ni unga inte vad det är för någonting. Men det var innan ni var födda. Då hade man som hette kassettbandspelare. Och jag hade bibeln på kassett. Så att sa, Vera, du behöver inte ordna en taxi, jag kan fixa, men jag ska bara vilja ge dig en present. Present, vad ska det vara för någonting? En bibel. Och vet du, hon blev så här. Bibel! Oh! Och så gav jag över bibeln. Hon började storgråta. Och sa, jag har längtat efter en bibel hela mitt liv. Ibland säger jag så här, du ska aldrig bry dig om ansiktsuttryck. Jag har lärt mig det, jag har varit predikant i 40 år, va? Hur folk ser ut. Därför att bakom ibland fasader så finns det ett hjärta som vill ha någonting. Och börjar gråta så, jag gråter inte, du behöver inte betala. Nej, tack ska du ha. Det finns en taxi här utanför dig. Så. Jag behöver ingen nu, så jag ska vilja ha en imorgon till flygplatsen till Nukova. Jag ska flyga till någon ställe i södra Ryssland. Det är inga problem, det fixar jag, så. Nu var det inga problem med taxi, jag lovar. Det var bara hopp. Jag kommer ner på morgonen när jag ska ta min tax. Så Carl Gustafsson, det står utanför bilen, vänta bara. Det blir ingen taxi, det blir limousin. Så. Jag tänkte. Och det var en limousin. Det var en sån som Jeltsin åkte, en SEAL heter det. Den är, alltså man sitter i baksätet så behöver man liksom en kikare för att se chauffören ungefär. Så där. En lång bil, vet du. Och det var Coca-Cola och rysk Coca-Cola i och för sig, men det var en... Det var att dricka där och jag kunde sitta där och bara... Och jag åkte som en kung genom hela Moskva, bara satt där så här, vet du. Och så sa chauffören, ja, Vera har sagt att vi ska köra det direkt till planet utan incheckning, utan security, sa hon. Och vi körde igenom gaten, bara öppna portar. Det var bara, de trodde det var presidenten som kom, vet du. Men det var kung Carl Gustav. Nej, jag bara skojar. Men i alla fall så kom jag in där och då stod det en dam där. Jag glömmer aldrig så länge jag lever. Och så tittade hon på mig och sa, vem är du? Så. Ja, jag är Veras vän, sa jag. Vem är Vera? Du får inte åka in här. Så gick jag av. Då skulle jag gå till planet. Du går inte över den linjen, sa hon. Jag tänkte, en linje är ju alltid till för att passeras. Så jag gjorde så där. Tog upp en batong. Den här tanten, en riktigt snäs lång batong. Och så måttade hon ett slag, skulle slå mig rakt. Jag tänkte, träffar hon skallen då? Så jag tänkte, jag gjorde något som jag aldrig gjort. Jag bara tog henne rakt i näsan och så vred jag om ett varv. Så här. Det är så att ormar ska man ta i händerna, eller hur? Och du vet att hon gjorde så här. Du kan gå nu, sån. Och så körde limousinen fram till planen. Jag gick på in och satte mig. Och vet du, jag tänkte, nu har jag fått en ovän för livet. Men vet du, hon blev min bästa vän på den här flygplatsen. Varje gång sån, kom du ihåg när du vred näsan på mig, sån? Ja. Alltså, jag började förlåta. Nej, det var det roligaste. Alla pratar om näsvridningen, sån. Så ibland får man vänner på olika slag. Men motivet var rätt. Jag ville bara skydda mitt huvud. Jag hade ingen hjälm på mig. Så en dag så kom jag tillbaka till hotellet och Vera satt där. Behöver du taxi? Hur var limousinen? Ja, den var grejt, sa jag. Så kom jag tillbaka en gång och en dag så var hon bara borta. Satt där inte. Jag sa, vad är Vera? Ja, ingen som vet. Vem är Vera? Sa någon. Sa, ja, men Vera, hon har suttit här. Jalla. Jag har aldrig förrän som heter Vera. Någon sa, hallå, du är ny här. Ja, det satt en kvinna som heter Vera här och jag måste få tag på henne. Och jag kände så här. Gud ville röra vid henne. Och jag kände, man kan ju strunta i en människa. Men det var en människa som jag visste, Gud ville, jag ville vinna henne för Gud. Jag ville finna henne. Hon skulle komma till Gud. Och så sa hon, jo, men det är en kvinna som satt här. Men hon blev skickad som städerska nu. Hon jobbar som städerska i huset. Ja, var är hon? Ja, hon kan vara från våning 24 till våning 1. Ja, men då får jag ju börja då. Så jag började på den 24:e våningen, så gick jag våning för våning, rum efter rum och ropade och tittade. När jag kom till våning 1, jag skulle börja på våning 1. Jag var lite lat, så jag ville gå ner för. Så hör jag en kvinna som skurar ett golv. Och så ser jag Vera ligga på knä. Och så säger jag, Vera, så jag. Hon vände sig om. Carlo Gustav, alltså. Hur har du hittat mig? Jag tror Gud har hittat det, så. Jag ska predika här ikväll i Moskva. Ska väl inbjuda dig att komma? Jag kommer, så. När folk säger så här, jag ska försöka komma, då kommer de aldrig. Det har jag märkt genom livet. Men de som säger jag kommer, de kommer. Du, hon satt på mötet när jag predikade. Och den första som tog emot Jesus, det var Vera. Det var en själ. Och jag tror, förstår du, att Gud letar efter individer. Visst vill vi ha massor, men jag tror när vi får det här hjärtat, vi ska ha hem våra avfällningar. Vi ska ha hem de som har kanske blivit besvikna, som har misslyckats, som har gått sönder för. Det finns inga hopplösa fall. Kan få ett amen på det. Jag tror Gud vill lyfta tillbaka många människor som på olika orsaker har kommit ut i olika saker. Men det kan ibland bara räcka med ett telefonsamtal, en hälsning, en förbön, jag ber för dig, ett sms eller BMS eller CSS. Ja, det är så mycket grejer nu, Snapchat och alla hotshot, jag vet inte. Mina barnbarn försöker lära mig allt det här, jag är helt slut. Men vet du vad? Det finns många vägar att nå en människa. Och jag vill uppmuntra dig här idag, ikväll, eller vad vi nu är på mitt på dagen, eller vad vi snart är ikväll, att bli en som jobbar med Gud. Att bringa hem våra söner och våra döttrar hem till fadershuset. Kan få ett amen på det. Så Gud vill öppna våra ögon. Sen tror jag att det finns något underbart, och det är det här. I allt som sker nu, skulle jag säga det, titta inte på människor. Kan få ett annat på det. Fixera dig inte på människor, hur människor gör, och bli besviken på mig. För ofta när man blir besviken så blir man besviken på människor. Och jag har märkt en sak. Gud, jag fick det här ordet bara för några veckor sedan, där det står i Hebreerbrevet att se på Jesus, trons hövding och fullkomnare. Och jag tror, förstår du, att varje människa har, hur ska jag uttrycka det på engelska, a secret place, så säger man det på, en hemlig vrå här inne på insidan, där det inte får komma in smuts, där det inte får komma in besvikelse, där det inte får komma in saker som förstör din relation med Gud. Det måste bara vara du och Gud där. Det är som båten. Är det någon som har en båt här? Eller har sett en båt? Eller har hört att det finns någon som heter båtar? Amen. Alla vet att det finns båtar. Här har väl alla båt i Vasa kanske. Och minst förstod jag att kassören här, han satt ut på sjön i alla fall. Och vet du vad? Jag har också en båt som jag försöker använda på när jag någon gång är hemma i livet. Alltså mina barn som har den mest. Men vi har en båt som familj. Och i den här båten så har jag märkt en sak. Jag seglade över Vårans hav här i somras. Det var fantastiskt. Vi seglade på 2,5 timmar. Det var 15-17 sekundmeter. Och båten stod så här. Monica ville inte åka med. Av förklarliga orsaker. Men vi låg så här. Jag hade mina kamrater med mig. Och vi bara skrek av glädje. Det var helt det var vågor som vi alla sett tidigare. Men vi flög över Ålands hav. Det var helt otroligt. Men vet du, jag visste att den här båten kommer klara det här. Det är för att det kvittar hur stora vågor det än är. Så länge båten går i vågorna så är det inga. Men problemet är om det kommer in vatten i båten. Då sjunker båten. Men jag har faktiskt installerat en pump i min båt som heter länspump. Halleluja för länspumpen. Och den är automatisk. Den bara, så fort det kommer in vatten i kölen så säger det bara pss. Det är väldigt härligt. Pss, pss, pss. Och så åker vattnet ut. Det här är min egen lilla härliga förklaring på det här. Jag har aldrig hört någon predikan om det här förut. Jag tror förstår att Gud har lagt en sån där liten länspump i ditt hjärta. Så att när det kommer in saker, ibland besvikelse och olika saker, så vill Gud bara säga pss, pss, pss. Ut med det, en ögonblickligen. När det kommer, ska vi testa, gör så här. Pss. Bra, det var ju hur lätt som helst. Amen. Alltså amen. Det är en liten privat predikan här, en liten hemgjord grej. Men den funkar. För jag tror, jag möter ibland människor som går i åratal och har saker i hjärtat. Och man kanske inte förlåter, man kanske inte släpper det. Och så blir det vatten. Och det är inte vattnet utanför båten som sänker båten, det är vattnet som kommer i båten som sänker båten. Så du får passa dig så att din båt inte fylls med vatten. För då sjunker det. Och det här är, jag tänker ofta på Josef, kommer du ihåg Josef i Bibeln? När han i sin, jag menar, det är stort det här när vi läser om, när han stänger dörren, kör ut egyptierna. Och så säger han till alla sina bröder så här, jag är Josef, eran bror. Och så öppnar, och så börjar han storgråta. Och så förlåter han de här bröderna. Tror du inte att han har haft igång sin bildspump hela livet? Först när bröderna sålde honom som slav, pssst, ut. Portifar och Portimor, och vad heter hon? Som ljög om honom, som hittade på dumheter. Och direkt så släppte han ut det. Och han levde, och mannen som lovade att han skulle hjälpa honom ut ur fängelse, men inte gjorde det på 2 år. Åh, han hade chansen att bli besviken och bitter. Men hela tiden så förlät han, så lät han det gå. Och när bröderna stod där så kunde han säga, jag är Josef, er bror. Mwah. Då tänker jag så här, Stefan. Vad tror du det var som gjorde att han hade den inställningen? Då tror jag vi ska bringa honom tillbaka en generation. Vet du när hans pappa, vet du vad hans pappa hette? Jakob. Han hade lurat sin bror Esau, kommer du ihåg det? På förstfödslorätten. Och när de då efter många år skulle träffas så var Jakob väldigt, väldigt nervös för hur Esau skulle behandla honom. Om Esau skulle döda honom. Och när han ser Esau så går, tar han sina barn, han tar sin fru och så går han mot Esau. Och så säger han så här. Här står jag och mina barn. Vilka var hans barn? En av dem hette Josef. Och Josef står där och tittar på sin pappa. Han tittar på sin farbror. Och de har varit ovänner i alla år. Och så säger Esau, jag förlåter dig Jakob. Och Josef får se en äldre människa som är generös. Som öppnar sitt hjärta. Och som låter honom gå i frihet. Och i vänskap. Så tror jag att en generation senare, när Josef hade samma chans, så gör han likadant som han såg sin farbror göra mot sin pappa. That's good preaching. Och jag tror, förstår du, att det här är en princip som vi ska leva av i den tid vi kommer nu. Vi ska öppna våra hjärtan för varandra. Och jag hörde bara ett ord i början av året. Jag går inte och hör ord varje dag. Nu när jag säger det här, jag har hört några ord, så är det innebär att jag har dratt ihop alla ord jag fått på länge nu. Jag går inte och hör sådär röster, tror inte med det. Jag är lite försiktig när jag säger det. Men jag hörde bara det här början av det här året. Det här är ett år där vi ska älska varandra mer än vi någonsin har gjort tidigare. Vi ska öppna våra hjärtan. Jag tycker vi ska ta bort de där hårda kommentarerna på bloggar hit och dit. När man skriver ner varandra som kristna. Låt oss sluta med det. Och älska varandra. Uppliva varandra. Inte avliva varandra, men uppliva varandra. Inte förakta varandra, men akta på varandra. Respektera varandra. Och ha våra ögon fästa på Jesus Kristus. Och älska honom mer än vi har älskat honom i historien tidigare. Och visa kärlek, vandra i kärlek, tro på varandra. Tro på varandra som församlingar, tro på varandra som pastorer. Ingen backbiting, ingen gå bakom varandras ryggar. Utan istället öppna våra hjärtan för Kristi kropp. Man kan bli besviken på människor. Man kan tappa vänner. En del av sina vänner gör saker som man inte förstår. Jag kan lita, jag har varit med, jag har varit där. Och jag har sett det där. Men jag har märkt en sak. Det finns en väg som är högre än någonting annat. Det är förlåta och glömma och gå vidare. Det är att starta bilspumpen eller länspumpen. Pss, 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 pss. Och så går man vidare. Öppna dina ögon och se på Jesus. Titta inte på dina egna skavanker. Titta inte på andra skavanker. Och sen det sista jag skulle säga, det är klassiken i Bibeln. När Jesus säger, lyft upp era ögon och se hur fälten har vitnat i skörd. Man kan se problem, men vi kan se fälten. Jag ser nya skördefält. Jag har sagt till mina barn, ni kommer aldrig få in mig på ett ålderdomshem. Jag ska nya fält så länge jag lever. Det kanske inte är riktigt. Någon som man ska vara god vän med sina barn, för de som bestämmer vilket hem du ska bo på i slutet av livet. Det är en bra tips någon sa till mig. Det kan man ju tänka på. Eller hur? Alltså, eller hur? Men vi ska lyfta våra ögon och se att det finns en skörd som ska bärgas över hela världen. Jag vet att den skörden är på väg. Och så skulle jag vilja säga en sak till. Jag pratade lite grann om det igår, jag säger om det igen. Jag tror av hela mitt hjärta. Och jag känner när vi kommer till Libanon om 2 veckor så ska Gud på något sätt visa oss någonting där som kommer att bli speciellt. Men jag fick det här ordet så starkt inom mig när det gäller Hagar. Kommer du ihåg Hagar i Bibeln? När hon är utdriven av Abraham och Abraham känner ut i öknen. Tillsammans med sin son Ishmael. Och de ligger där och de håller på att dö. De är flyktingar. De ligger i ökensanden. De har inget hopp till en framtid. Så kommer en ängel och öppnar ögonen. Och hon får så lyfta upp den ska du få se. Då är det vatten där som Gud har gett en källa av vatten. Och jag bara hör den helige ande. Gud ska öppna en källa av levande vatten för muslimerna i Mellanöstern. Och du ska få se. Jag såg en video som grep mitt hjärta från Kairo. Där det stod 20 000 nyfrälsta muslimer med lyfta händer och sjöng om Jesu blod. Tänk dig. Tänk dig. Tänk dig att se stora församlingar i Kairo, i Amman, i Riyadh, i Dubai, halleluja, i Teheran, i Bagdad, i Beirut, halleluja, i Damaskus. Människor som är fyllda med den helige ande, som talar i tungor, prisat vare Herrens namn. Jag är övertygad att Gud kommer att öppna en vattenkälla för de människorna där i Mellanöstern. Och vi kommer att se en skörd, en väckelse som vi aldrig har tidigare skådat där förut. Det är tid att röra vid muslimerna. Det är tid att be för dem. Det är tid att ge dem evangeliet. Och jag tror, förstår du, av allt mitt hjärta. Låt oss inte se bara alla problemen som är med allt det som pågår nu. Låt oss öppna våra ögon så att det finns en gudomlig plan där Gud vill göra under. Gud är inte chockad i himlen. Tronen är inte chockad. Det finns ingen fruktan i Guds sitt. Hur ska det gå med det här? Nej, han är kolugn som vi säger. Han är lugn som en filbunke på Östanbå. Halleluja, prisat vare Herren. Och han säger, var vid gott mod. Lyft era ögon. Älska varandra. Och tro Gud om en skörd. Och allt folket sa. Amen. Jesus, jag bara tackar dig och jag prisar dig, Herre. För att du är här i det här mötet här den här kvällen. Tack att du öppnar våra hjärtans ögon. Så att vi ser skörden. Att vi ser på dig, Jesus. Att när vi ser människornas brister. Utan vi kan öppna våra hjärtan inför den tid vi går till mötes. I Jesu namn. Amen. Jag har tänkt vad jag ska sluta med. Om jag skulle öppna en blogg. Faktiskt fundera på det. Så ska den heta Kärlek, kärlek, kärlek. Jag tror på den vägen. Vi ska inte slå. Vi ska gå. Och allt folket sa. Amen. Amen. Amen.